Sven-Olof, varsågod.
Och jag tänkte idag då att vi skulle prata om författare från Skara. Och nu är det ju så att det finns väldigt många som har varit i Skara ett eller annat år, men kanske inte är födda i Skara och har skrivit. Vi kan ju i vår stad inte riktigt mäta oss med Värmland. Där har man ju Fröding och Selma Lagerlöf och så vidare. Så att några stora skönlitterära författare har ju inte Västergötland egentligen. Och i alla fall inte Skara. På tal om Lagerlöf, hon hade en bror i Lidköping. Han var snushandlare. Så han skrev nog inga böcker. Möjligen skrev han fakturor. Jag träffade en göteborgare, en Skaraäkta, för 10-15 år sedan. Han sa att i Göteborg skriver vi ingen poesi, vi skriver fakturor. Det tyckte jag var lite lustigt. Efter mycket funderande har jag kommit fram till att det faktiskt varit väldigt många personer med anknytning till vår stad utan att egentligen vara födda här. Och vad är orsaken till det? Ja, det är kyrkan och det är läroverket. Många gymnasister har ju bott här ett och annat år och faktiskt skrivit någonting. Därmed är det inte sagt att alla har varit stadigvarande boende men ändå bott och inkvarterats här några år. Staffan, kan du komma lite närmare? Jag ska visa ett litet häfte. Jag har med en Karl Faktor här. Jag vill säga en gammal skolkamrat ifrån 1970-talet. Det var fel. Där gömmer den sig. Här är ett exempel på en elev i Skara skola, Kjell Warne. Han lever fortfarande, bor nere i Sävedalen. Han gick i skolan här och gav ut den här lilla skriften någon gång på 60-talet, kanske 50-talet. 66. Och han skriver om skollivet i Skara under Torben Bergmans jäknetid. Omkring år 1750. Och jag tror att det är faktiskt den enda bok som Kjell Warne någonsin har skrivit. Men det är inte dåligt det. Han blev sen bokförläggaren nere i Sävedalen. Det är om det. Och Torben Bergman, vem var då det? Skrev han någonting? Ja, det gjorde han. Jo, jag har med 20 stycken sådana här exemplar. De som stannar och fikar efteråt och ställer sig först i kön kan ta en sån här kostnadsfritt, det vill säga gratis. Torben Bergman, vem var då det? Jag har nog berättat lite hastigt om honom tidigare här någon gång. Han gick i skolan som låg på Skoltorget där borta. Nu ska vi se var han tog vägen i mitt manus här. Han var född i Låsta, utanför Timmersdala 1735 och dog 1784. Död i Medevia, gick i Skara skola som jag sa. Och vad har då han gjort? Är det någon som minns? Vad gjorde Torben Bergman som vi alla borde minnas minst en gång om dagen? Han fick kolsyran att vara kvar i en flaska, ja. Varje gång vi öppnar en läskedryck eller öl eller vad det nu är så säger det är kolsyran. Och han gick i Skara skola och det var han som uppfann hur man får kolsyran att stanna i flaskan. Han utgav flera böcker vad gällde fysik och kemi. Och han utgav en av de första geografiböckerna, du håller dem. Då har jag en här i näven. Ska vi se vad den heter. Fysisk beskrivning över jordklotet på Kosmografiska sällskapets vägnar, författare av Torben Bergman, Uppsala 1773. Och han skriver om världshavet, om floder, om sjöar, om källor, om hålor, om jordvarven. Han skriver om ojämnheter. Han skriver om föga kända länder. Okända länder alltså. med mera om öar, med mera. Alltså en beskrivning över jordklotet utan att vara en geografibok. Och han, enligt vad det står på nätet, så var han en av de första som gav sig på det här. Torben Bergman.
Han har skrivit om någon park.
Han har gett namn åt en park i Skara. Och det är nog inte alla som har varit där. Det är parken som ligger på väg ut mot Hinsbosjön. Ni vet, man går ner i en dalgång och sänkar. Då är man i Torben Bergmans park. Han har fått en krater uppkallad på månen efter sig. Det är ni. Det är ingen av er som har fått. Hans födelsedag var den 9 mars. Och vem har namnsdag den 9 mars om inte Torben? Och det är alltså Torben Bergman som var som 9 mars att vi firar honom. Jag tror inte det är så många som vet om att det är just på grund av Torben Bergman som det är den 9 mars. Men så är det i alla fall. Vi ska inte gå så långt. Vi behöver inte gå jättelångt för att hitta nästa författare. Han bodde nämligen här uppe på 3:e våningen. Och vad heter då han? Johannes Edfelt. Honom har ni hört talas om, va? Han föddes i Kyrkefalla. Och var ligger det? Tibro. Det är riktigt. Tibro. Han föddes 1904 och han dog 1997 och då hade han flyttat till Skåne. Annars var hans lya strax söder om Stockholm i Rönninge. Han började i Skara skola 1920 och tog studenten 1923. Och då bodde han alltså på 3:e vind här uppe. Han var tillbaka 1987. För då var det han som invigningstalade när man invigde nya biblioteket 22 maj 1987. Han skrev sin första bok redan 1923, alltså samma år som han tog studenten. Och debutboken hette Gryningsröster. Hur många har läst den? Ingen. Den är jättesällsynt. Den var så sällsynt att när jag började på biblioteket här på 1990-talet så saknades den i våra samlingar. Men jag lyckades köpa ett så att den finns numera i gamla bibliotek. Och det är ju så att lyrik är inte jättelätt. Det är svårsålt, vi som köper och säljer böcker. Lyrik är inte någonting som vi ger oss på. Jag brukar säga det att lyrik trycker man i 50 exemplar och 20-25 delas ut till goda vänner. Och sen är resten till salu och de blir nog aldrig sålda. Det var lite negativt, men det är nog en verklighet. Han hade stor nummer 17 i Svenska Akademin i 30 år. 1967-97 och han efterträddes av Horace Engdahl. Och det är ju så att den som efterträder Johannes Edfelt, som jag inte kommer ihåg vem det var, då ska han hålla ett minnestal över sin föregångare på stol nummer 17 i det här fallet. Om ni går in på gamla biblioteket någon dag när det händelsevis skulle vara öppet, det var lite kritik det, men det står jag för, då finns det en byst där inne. Alltså om ni tar trappan upp på baksidan så kommer ni till en avsats, en fönsteravsats, och där står Johannes Edfelt i en byst så här hög i terrakotta, det vill säga bränd lera. När han dog så fick vi kontakt med biblioteket, med arvingarna, och vi var välkomna till Rönninge för att hämta böckerna. Och det är jättespännande att åka och hämta en akademiledamots boksamling, det är ju inte skit. Det visade sig att vi var väl nummer 8 eller 10 i kön. Så det var i stort sett bara skräpet kvar. Men vi hämtade lite böcker i alla fall när vi ändå var där. Då fick jag se den här fina terrakottabysten som ni kommer att få se allihop någon dag när det är öppet. Och så sa, vilken fin byst av Johannes Edfelt. Det var ju strålande. Den skulle passa väldigt bra på biblioteket i Skara. Ja, sa de då. Det var nog inte aktuellt. Sen dog änkan efter några år. Och då kontaktades vi återigen och då var vi välkomna upp till Stockholm för att hämta en byst. 40 mil dit och 40 mil hem. Men nu står den där. Hans tryckta bibliografi, alltså hans förteckningen över vad Johannes Hedfeldt har skrivit, upptar ungefär 1000 nummer. Han skrev några dussin böcker men väldigt mycket översättningar, artiklar med mera. Så att han var en trägen skribent, verkligen. Det om det. Nu ska vi lämna Brubbatorget och vi går att Lidköping till. Det vill säga vi går förbi gamla biblioteket och svänger höger. Och sen ska vi ta oss in på Jesper Svedbergs gränd. Tidigare hette gatan Gröna gatan. Då går vi. Ja, kära vänner, då är vi på Jesper Svedbergs gränd. Det var ju så att det fanns en Jesper Svedberggata i Skara under lång tid. Den försvann när Tullportagatan förlängdes. Så hette alltså förlängningen på Tullportagatan åt Källskolan till den hette Jesper Svedbergs gata. Men det tyckte man att det slopade vi. Och så strök man helt enkelt Jesper Svedberg överhuvudtaget i stan. En av Sveriges mest kända biskopar blev utan gata. Jag har skrivit lätt skandalöst kan man tycka. Och det tycker jag. Då var det väl så att vid något jubileum, det hörde vi ju när Allan Arman berättade om gatorna här omkring. För inte så många decennier sedan så var det väl Skara pastorat som hörde av sig och sa att kunde man inte döpa om Gröna gatan, som ju var den här då. Gröna gatan, den är inte jättegrön. Lite grönt där du står, men i övrigt så är den icke-grön. Man kunde döpa om den, och det gjorde man. Så nu heter den då Jesper Svedbergs gränd. Jag har ändå numrerat mina lappar, vad hjälper det? Han var född på gård. Varför heter han Svedberg? Jo, Sved kommer efter gården Sveden utanför Falun, alltså i Dalarna. Och han föddes 1653. Han blev professor i Uppsala och rektor för universitetet där. Han var inte i Uppsala särskilt länge innan han faktiskt blev chef. Han arbetade med att ge ut en psalmbok, om du håller dem, som blev då en rikspsalmbok. Så här ser den ut. Den utgavs i olika storlekar. Detta är den minsta storleken. Och den är då tryckt 1694. Och den heter den, THEN, TEN, svenska med W, psalmboken. Det här exemplaret är lite roligt. Jag köpte det i Stockholm för kanske 5-10 år sedan. Och den har namnteckningen Carl Thorin. Och alla som har jobbat på Västergötlands museum vet att Carl Thorin var en av de tidigare cheferna på museet. Det är lite ovanligt kan man tycka att en biskop ger ut en bok i stora upplagor. I många olika upplagor och finansierade på egen hand. Hur gjorde han det? Det kostade honom 30 000 daler. Och var skaffar man 30 000 daler? Jo, han lånade det av sin relativt förmögna hustru. Och det var ju bra, tyckte han. Men det var inte jättebra. För hur gick det sen? Här var alldeles för många salmer med änglar. Och änglar i salmer, det är katolskt, tyckte man. Det tillsattes en kommission. Det blir alltså bråk, det blir jättebråk. En kommission och man pressade kungen till att förbjuda salmboken. Ja, det tyckte de väl var att gå lite långt. Men så småningom blev det så. Salmboken blev förbjuden och indragen. Idag för 30 000, inte daler men kronor, så får man 3 exemplar. Så dyrbar är den. Den kostar runt 10 000 kronor. Hoppas jag får med den hem. Det finns 2 exemplar i stan. Ett på biblioteket och jag har ett annat. Biskop Bonnier hade också, men han har flyttat härifrån. Då ska vi se. 1702 så blir då biskop Jesper utsett till biskop i Skara. Skara stift, och det var han då ända till han dog 1735, alltså 33 år var han biskop här. Och han var en doer, han fick saker och ting gjort. Han var ganska stolt över att han var inte bara biskop över svenskarna i Skara stift, utan han var biskop över de kvarvarande svenskarna i kolonin Nya Sverige i Amerika. Meningen var ju där att man skulle omvända indianerna till kristna. Antalet som omvändes blev noll. Ingen gick över till kristendomen. Men det fanns ju cirka 300-400 svenskar boende i kolonin, trots att vi hade överlämnat kolonin till holländarna. Och det var de som han var biskop över, och han månade verkligen om dem. Han var även biskop över svenska församlingen i London och i Lissabon. Men det var liksom svenskarna i Amerika som han värnade mest om. Och då är frågan, hur många gånger åkte han över till Amerika för att besöka kolonin? Svaret var noll. Inte en enda gång åkte han dit. Han skickade istället sin son, som var lite grann av, ja, odåg är inte rätt ord, men det blev inte så mycket gjort av sonen. Han heter förresten också Jesper. Men efter att ha varit i Amerika så blev det ordning på honom, så det var tydligen ett bra prov han sattes på. När svenskarna i Nya Sverige behövde psalmböcker och biblar, så passade man då på att ifrån Sverige skicka den förbjudna psalmboken. Det kunde väl inte skada svenska amerikanerna, inte mycket i alla fall. Så då passade det. Man tog ju lagret som var i Stockholm och skickade över i en ansenlig myckenhet till Amerika. I 1819 års psalmbok så är det 29 psalmer som är författade av Jesper Svedberg. 1986 års psalmbok så finns det fortfarande 16 stycken psalmer kvar av Jesper Svedberg. Och då kommer vi till knäfrågan. Är det någon som kan någon psalm av Jesper Svedberg? Vad tyst det blev. Herre, signe du och råde och bevare nu oss väl. Och så vidare. Jesper Svedberg. Han skrev han led av en väldig skrivklåda. Totalt skrev han över 30 olika böcker. Och han var ju därför väldigt angelägen om att det skulle finnas ett tryckeri i Skara som kunde trycka hans böcker. Det tog tid. Myndigheterna i Stockholm stretade emot. Det fanns ju ett tryckeri i Göteborg, och dit var det ju inte så långt. Ungefär lika långt som nu. Men idag kan man åka tåg och bil och buss. På den tiden så var det väl häst och kärra och vagn. Så nog var det långt alltid. Men till slut så vann Jesper denna kamp, och år 1707 så startade då det första tryckeriet i Skara sin verksamhet. Och var låg då tryckeriet? Ungefär tomten där Stureplan ligger idag. Alltså där som är parkering vid sidan bortanför Stureplan. Där låg tryckeriet, och första boktryckare hette ju Kjellberg. Den första bok som trycktes i Skara, den har jag i näven här. Det är bara ett fel med den. Det finns inte ett ord som är på svenska, den är på latin. 300 sidor, och det ser att det är en pocketbok. Och det är inte Jesper Svedberg som har skrivit den, utan det är en översättning från tyskan. Han heter Adam Reichenberg och den heter Lineamenta, Philosophia Civilis. Och det är alltså en lärobok för eleverna vid Skara skola. Och den är då tryckt av Andreas Kjellberg. Och det står att han är gymnasietypograf, boktryckare åt gymnasiet. Och det är alltså den första bok som är tryckt i Skara och den är tryckt 1708. Den kan vi pilla ner igen då. En av de sista böckerna som skrevs, den trycktes i Skara 1732. Och den heter Amerika Illuminata. Den har jag letat efter i 50 år och hittade den i våras. Ser ut så här också, en liten historia. Den är skriven på svenska rakt igenom. Och vad betyder då Amerika Illuminata? Jo, belysning av Amerika. Han förklarar alltså genom att han har haft massa präster i Amerika. Och man har skrivit till varandra och han har sammanställt det här till en bok. Och det handlar alltså om livet i kolonin. Han skriver om hedningarna där och deras leverne. Och jag hittade en mening. Det är och eljest mycket svinaktige. Hålla ingen diet utan kan mitt i natten stiga upp och koka och äta på backan. Det brukar inget bord eller stol. Så att indianerna stod tydligen inte jättehögt i kurs hos Jesper Svedberg. Det är om det. Det finns två exemplar i stan. Biblioteket har ett och jag har ett. Den första som jag visade, vad jag nu stoppade ner den här. Den finns bara på Kungliga biblioteket i ett exemplar. I övrigt så är det inget svenskt bibliotek som har den. Och man kan ju undra vad jag ska ha den till. Jag läser inte latin. Så är det med det. Jesper värnade mycket om det svenska språket. Han skrev faktiskt en bok som listade onödiga ord som inte borde användas. Det var alltså tyska, franska och engelska låneord. Och det är sida upp och sida ner med enligt Jesper Svedberg förbjudna ord. Läser man den här boken idag så förvånas man över hur många ord det är som vi dagligen använder. Men inte tänker på att det faktiskt är utländska lånord. En bok fick han skriva flera gånger. 1712 så brann ju nämligen Brunsbo upp. Han bodde ju på Brunsbo biskopsgård. Huset brann ner, alla hans böcker och hans manus blev lågornas rov. Faktiskt förutom en liten psalmbok som klarade sig, påstod han. Trot den som vill. Jesper Svedberg var övertygad om att det var Guds verk att psalmboken klarade sig. Han hade under väldigt många år skrivit manus. Han skulle skriva en ordabok om det svenska språket. 1722 var han färdig och han skrev: denna bok måste, med o, måste tryckas. Det vill säga, se för tusan till att tryck denna bok. Det skedde 2009. Det tog sin tid. Men nu finns det. Det som är lite märkligt med den här, det är att Jesper Svedberg ryggar inte för de fula orden. Alltså sexistiska ord och så vidare. De är också med. Det hoppade man annars över. Men han tyckte att folkets språk, det är det som gäller, så att han tog med även detta. Denna bok måste tryckas. Jesper Svedberg skulle då adlas för sina förtjänster i riket. Vad tyckte han om det? Nej, det var inget roligt alls. Så han tackade nej. Istället blev det hans barn ifrån första äktenskapet som blev adlare. De fick då heta Swedenborg. Inte Svedberg utan Swedenborg. Och den allra mest kände är naturligtvis Emanuel Swedenborg. Som ju var son till Jesper Svedberg. Och tidigare så hette alltså Emanuel Svedberg. De första åren. Det om det. Jag har väl också någon gång tidigare berättat om att han lät ju trycka en psalmbok fel. En bibel också. Inte bara psalmböcker för 30 000 kronor som gick alldeles åt pipan. Utan han tog på sig att skriva, att trycka en bibel i Skara. 1727-1728, det tog 2 års tid. Och han var smart, Jesper Sveberg. Hur får man ihop kapitalpengar? Han kunde väl kanske inte låna av frun en gång till. Jo, han gick till den rike köpmannen i Göteborg. Som heter någonting som jag just nu inte kommer ihåg. Jag kommer på det strax. Och fick 2 eller 3 tusen daler i kapital. För att kunna trycka Bibeln. Han lät trycka priset på Bibeln. Det brukar man sätta på baksidan om man köper en Bibel på Forum eller var man nu åker. Så sitter det en prislapp. Men han tryckte det på titelsidan. Alltså första sidan så skrev han längst ner. Priset för exemplaret är si och så mycket. Och då var det alltså lågpris. För han ansåg att hans bibelöversättning, det var alltså den Karl XII:s bibel, den skulle vara billig, det skulle bli en folkbibel. Folk skulle ha råd att köpa hans bibel. Och vad hände? Ja, han moderniserade det svenska språket. Han tog bort de dubbla vokalerna. Jag, kan man stava I-A-A-G-H, jag. Han ändrade detta till J-A-G. Då gick det åt mindre trycksvärta, mindre papper. Han var alltså en föregångsman vad gällde svenska språket. Och vad händer då? Du ska inte tro att du är något. Det blir bråk. Urban Järne och han hade väldiga polemiker. Och lät trycka riktigt oförskämda skrifter mot varandra. Det gick så långt att en av manusen fick inte tryckas. För det var så oförskämt. Men Bibeln kom ut, men den blev då inte förbjuden, men den blev, kan man säga, bojkottad. Därför är då denna Skara Bibeln en av de mest sällsynta av alla biblar som finns. Gustav Vasas bibel är massvara i jämförelse. Så kan det vara. Nu ska vi se, han dog ju så småningom 26 juli 1735. Men begravdes 6 månader och 3 dagar senare, 29 januari 1736 i Varnhems klosterkyrka. Och det vet ni, om ni går utanför klosterkyrkan, går på vänster sida, går halva kyrkan fram, så har ni på höger sida en svart plåtdörr. Den är låst. Vad nyckel är vet jag inte, det kanske var så att Jesper har den inne hos sig. Förmodligen inte. Men där ligger då Jesper Svedberg begravd. Och orsaken till att han begravdes så långt efteråt, det var det att det skulle komma digniteter ifrån hela Sverige och närvara, men det var tydligen vinter och dåligt väderlek. Det finns ytterligare en rolig sak. Han var gäst, liksom många andra, på Hedvig Eleonoras kröning som drottning. Och då står han, man ser honom på bild, och han har då sitt eget hår. Alla andra rubbet har peruker. Och det tyckte inte Jesper var särskilt kul. Det var nämligen så att peruker kunde man tillverka av fängslade kvinnor som satt på Danvikens fängelse. Och de tvångsklipptes. Och så gjorde man peruker av dem. Och Jesper Svedberg sa, jag vill inte ha horhår. Det gick hans gräns. Så på den här fina tavlan som är målad så alla har peruk utom Jesper Svedberg. Det är om Jesper. Nu ska vi byta gata. Ska vi se vad är klockan. Det är snart dags att retirera. Vi går över till Allandersgatan. Ja, vi skulle prata om författare i Skara. Jag tänkte vi måste väl hitta något hus där det faktiskt har bott en författare. Och det var här inne i Gula huset där, nummer 11. Och då är frågan, vem bodde här? Någon som vet? Han dog 2010. Ja, han bodde också här. Det har du helt rätt i. Han bodde på översta våningen. Allan T. Nilsson bodde här. Och här är hans sista bok som utkom året före han gick hädan. Allan föddes 1921 och dog här då 2010. Han var chef för Historiska museet Göteborg. Och det anses vara Allan som räddade kvarteren i Haga från rivning. Det var mycket debatt om detta då, men Allan var påstridig och fick till slut sin vilja igenom så att man rev inte Haga. Ni kan tänka på Allan till Nilsson. Nilsson med ett S var mycket viktigt nästa gång ni kommer till Haga i Göteborg. Hans första bok kom redan 1948. Ser ut så här och heter Skolseder i Skara. Och den är utgiven av Nordiska museet i väldigt stor mängd. Och den används än idag för att läsa på vad är det för seder som gäller på katedralskolan. Hans avhandling heter Studier i svenskt repslageri. Och en inte helt enkel bok att hitta. Men som sagt, hans sista bok i Skara heter I Skara, människor och miljöer, minnen och reflektioner. Och denna boken tycker jag är ett måste för den vetgirige om Skara. Det här är en uppslagsbok om Skara. Jag förmodar att alla har den. Nej. Jag såg Lars Berg här förut. Var har vi Lars? Har du den? Ja, för du är nämnd i boken. Han räknar alltså upp vem som har varit kommunalråd och vem som varit ordförande där och där. Vem som var chef på Västergötlands museum och så vidare och så vidare. Vem som har fått byggnadsvårdspris. Det är ju sånt som man glömmer av efter ett år så minns man att jag var inte, eller vem var det? Här står allting sånt. En jättebra bok. Jag har två extra saler med mig, kostar 150 kronor styck. Vilka har varit borgmästare i Skara och så vidare och så vidare. Och ett fantastiskt personregister är också som svar på var man hittar vederbörande i boken. Det är ju så att jag heter Sven-Olof Ask, men jag heter också Allan Sven-Olof Ask. Varje gång det ringer en försäljare som frågar om är det Allan, då vet man att det är dags att lägga på. Men Allan T. Nilsson, han visste ju att jag heter Allan och tyckte det var lite roligt. När jag jobbade på biblioteket så var det ganska ofta jag fick ringa till Allan T. Nilsson och fråga kan du svara på frågan om dittan och dattan och duttan? Och då sa han nästan alltid, vet du inte det? Lite så där halvtaskigt, men sen gick han över till att svara på frågan. Så är det någon jag saknar, så är det vad gäller Skara och kännedom om Skara, så är det faktiskt Allan T. Nilsson. Jonas Pettersson Olin. Vad skrev han? Han skrev inga böcker. Utan han rimmade. Han gav ut en mängd småtryck. Här är ett stor realisation till följd av penningbrist. Och för stort utrymme i plånboken kommer stor realisation att försiggå lördag den 1 februari 1896 då ett större parti spritt nya visor, alltså visor, i tre avdelningar kommer att försäljas till förmån för Skara barnhem. Han samlade alltså in pengar för ett barnhem. Man kan säga att han var sponsor. Allt till nedsatt pris från 1 krona till 15 öre stycket för varje visa. Och slutligen till en tiondels kronor för hela partiet. Då ej mera mynt finns i er kassa. Finnes endast ikväll på författaren J.P. Ohns förlag. som redan den andra dennes höjer priset med 50%. Köp när det är billiga priser, ty det är så roliga visor. Hans diktande var ju ibland med nödrim. Och jag tänkte jag skulle läsa hela historien om hur Skara transporterade sin första ångpanna. Den är inte jättelång, men den är rolig. En visa, där vill jag här sjunga. Den rolig ska bli för både gamla och unga. En visa hur Skara en ångpanna fick. Samt hur transporten med henne då gick. Så får jag till början väl här med därmed förklara att ångpannan kom ifrån Stockholm till Skara. Och då fick hon stanna vid Skara station. Hon hade en skorsten. Den likt var ett torn. Sen kom då frågor som borde så vassa. Det skulle av järnvägen pannan av lassa. Då 20 man gnodde och hade stort bång. På 2 dagar långa det gick knappt en gång. Den fick till slut på en landsvagn att köra. Hur det där med gick till ska ni, det ska ni få höra. Den första det drog och gick fram axeln av. Och pannan i smutsen så nära begav. Sen tog de och vände bakvagnen före. Då mer än 20 man där drog i ett snöre. Men snöret ej hållde till genaste brast. Då männerna falla i smutsen i hast. Så upp sen det stod då att smutsen avskaka. Och linan i vagnen det åter fast haka. Så tog den då dubbel för att vara mer trygg. Men åter en brast så låg det på sin rygg. Det kunde sen mera i tåget fast länka. Hur kuriöst det såg ut. Ni kan väl det tänka. De streta och drogo i rad och i sträck. Men pannan den rörde sig ej ut ur fläck. I staden där bor väl ett större orakel. Han menar då rektor Julius Julin. Som ej tillåter några frihetsspektakel. Men ändå det händer att sådant kan ske. Så passa då på att du sådant får se. Så började skyndsamt då domkraften veva. Och pannan på vägen då börjar framsträva. Och pannan rullar så småningom fram. På transporten det var ej mera någon skam. Så var man nu mera alls icke förlägen. Den skulle dock vinna. Så mycket är trägen. Så blickar man stolt på belackarna kan. Då seger på pannan till slut man dock vann. Så kom man om sidor där ner om hotellet där gatorna korsas just till det stället. Då linan så åter på mitten brast av som åter förhärjelse detta och gav. Sen gick det rätt bra tills det kom fram till huset där pannan skulle ge det elektriska ljuset. Och samhället gjorde en avsevärd vinst, ej 500 kronor det kostade minst. När pannan kom fram till bestämmelseorten, det är alltså Skara Energi bakom museet. Och skulle där intagas genom den porten, var porten för smal och höjden för trång, att pannan därigenom ej kunde få gång. Man högg då upp porten mer större i muren, att pannan den kunde införas i buren. Man kunde gärna det veta förut, fast ritning de hade. Och allt går på skryt. Alltså han anklagar alltså kommunalmännen för att inte ha läst på att det var för stor. Att klandra så andra, det är inte vackert. Det vet man dock alltid att så gör alltid packet. Alltså stadens styrande som man kallar för packet. Men själva det duga att göra ett färn med munnen det hava ändock till sitt värn. Det är nu så roligt i småstad få leva, där arbeten verkställs ofta så skeva. Så får det dock alltid den största beröm, men klandrar du dem, då är du dummer och grömm. Det var historien om när ångpannan kördes ifrån stationen till Skara. Och så gick han då hädan 1914. Johan Petersson Dahlin. Han var född 1833 och han blev garvare och han står som fabrikör vid Folkriksdagen 1896. Albert Engström ritar av honom i en karikatyrteckning då. Denna karikatyrteckning finns det i original i gamla bibliotek. Vid juletid var det stora barnfester på Stadshotellet och det hela sponsrades då av Petersson Olin. Han efterlämnade en förmögenhet som idag förvaltas i en av Skara kommuns fonder, Jonas Olins fond. Jag vill minnas att det rör sig om en 500 000, vad säger Lars Berg? Dessutom har han gett namn åt Olins park och inte minst en egen gymnasieskola bär idag hans namn. Insis. Han avled efter ett slaganfall i februari 1914. Tack för mig, nu är det kaffe.